Ja, tack så hemskt mycket. Då säger jag också hej och välkomna till det sjätte avsnittet av podden Miljön och juridiken. Och den här podden görs som vanligt av mig, David Langlé, som är professor i miljörätt i Uppsala universitet, och min kollega Aron Westholm, som är doktor i offentlig rätt i Göteborg.
Hej!
Förutom att det är vi som gör podden så är det inte mycket som är sig likt idag. Vi har nämligen blivit inbjudna att spela in dagens avsnitt som en del av Miljöbalksdagarna på Skansen i Stockholm. Så vi spelar in podden med publik. Och dagen till ära har vi också två gäster. Kristoffer Karstens och Gustav Strandberg. Ni ska alldeles strax presentera er själva lite närmare. Först ska jag bara säga att temat för det här seminariet och därmed för dagens podd är klimatanpassning i ljuset av osäkerhet. Eller mer preciserat, hur kan vi hantera osäkerheter som följer av klimatförändringarna vid tillämpning av miljöbalken? Jag är inte säker på att vi kommer att hålla oss så strikt just, eller enbart miljöbalken däremot. Men nu vill jag gärna ge först Kristoffer och sen Gustav en möjlighet att säga något kort om er och er bakgrund.
Just det, tack så mycket. Ja, jag heter Kristoffer Karstens. Jag är för närvarande enhetschef på Länsstyrelsen i Gävleborg, för en enhet som hanterar strategiska miljöfrågor kan man väl säga. Men jag har en bakgrund också som klimatanpassningssamordnare regionalt. Jag har också ett antal olika nationella uppdrag inom de frågorna. Och har ett lite osunt intresse till osäkerheter kan man väl säga, som egentligen bottnar i att jag har en bakgrund som hydrogeolog. Och jag har jobbat jättemycket med osäkerheter i modeller, och så kom jag in i klimatsvängen och insåg att många har inte en susning om vad modeller kan leverera i form av säkerhet och svar och så vidare. Och sen så har det fortsatt. Så att jag har ju varit med i flera olika projekt och forskar också inom just hur man fattar beslut under osäkerhet.
Jättespännande, kul att ha dig med. Då, Gustav.
Jag heter Gustav Strandberg och är klimatforskare på SMHI. Och jag håller på med att simulera klimatet och försöka förstå hur klimatsystemet fungerar med hjälp av modeller. Och också då kunna säga någonting om vilket klimat vi kan tänka oss få i framtiden. Och klimatforskning är ju en osäkerhetsbransch, och det handlar väldigt mycket om att kunna hantera de osäkerheter som vi ofrånkomligen har.
Ja, du höll ju alldeles nyss en liten kort introduktion till det här seminariet som så att säga ligger utanför podden. Skulle du bara kunna i några meningar liksom fånga essensen? Du lärde mig begreppet här modellensemble bland annat, som är något eftersträvansvärt.
Ja, precis. Ja, det är ju ett av våra främsta verktyg kan man säga. Eller klimatmodellen är vårt främsta verktyg för att kunna säga någonting om framtidens klimat. Och en modellensemble är då helt enkelt en samling av modeller. Så att eftersom varje modell är lite olika så är det bra att samla dem, för att då kan man liksom se vad är de överens om och vad är de inte överens om. Och det är ju ett sätt att hantera den osäkerhet som vi har i beskrivningen av klimatsystemet som vi har i våra modeller. Mm.
Kan man säga att summan av det du sa var ungefär att vi vet att det blir varmare, vi vet att vi måste nå netto nollutsläpp om vi ska hindra fortsatt klimatförändring. Vi vet att klimatförändringen kommer att fortsätta under en tid framöver, oberoende av vad vi gör idag. Vi vet inte exakt när vi kommer att nå vissa uppvärmningsnivåer, men
det är en bra sammanfattning. Alltså, vi har ju redan intecknat oss för en klimatförändring. Det kan vi vara helt säkra på, för att det är ingenting som talar för att vi imorgon kommer att ha nollutsläpp. Och sen är frågan, hur stor kommer den uppvärmningen att bli? Och det är ju det som är det osäkra då, för det beror på hur stora utsläppen blir. Och det är kan vi inte exakt veta.
Nej, och som jag förstår, även om vi visste exakt hur stor utsläpp skulle bli, så skulle vi ju ändå sväva ganska stor osäkerhet vad gäller enskilda platser, enskilda årtal, till och med enskilda decennier så att säga. Och det är ofta det tyvärr då som vi vill veta som beslutsfattare. Hur kommer det se ut i Gävleborgs län i början på 2040-talet? Och det kan inte du tala om för oss.
Nej, men stor exakthet. Så är det ju. Det är ett kaotiskt system, och det gör dessutom så att ju mer man tittar på detaljer, desto större blir variationerna. Så att den globala årsmedeltemperaturen är bra, för att oftast jämnar ut sig lite grann. Det är kallt någonstans och varmt någon annanstans. Men om man tittar på en stad i Sverige och bara på sommaren eller något sånt, då kan det variera väldigt mellan åren helt naturligt. Och det gör att det blir svårt att se vad man har för trend. och därför också svårt att se om man har en riktig förändring och exakt hur stor den är.
Klimatet är vädrets statistiska egenskaper, så, och det tyckte jag fångade väldigt bra den här liksom skillnaden mellan det vi upplever till vardagen och det som är klimatet och klimatmodelleringen. Ja, med den inledningen då så tänkte jag vända mig till dig, Kristoffer, och höra utifrån din som dagliga verksamhet på Länsstyrelsen, hur upplever ni det här med osäkerhet och liksom klimat? Hur lever ni med det och hur påverkar det er verksamhet? Kan du ge någon bild?
Ja, men en typisk sån här sak är det som redan kom upp lite grann, som ett exempel, att många vill att någon ska bestämma hur det kommer att bli, så att säga. Frågan är så här, frågan vi får ofta är att vad ska vi planera för? Eller var går linjen om vi pratar om en översvämningskartering eller liknande? Eller vilken temperatur, vilken havsnivå ska vi? Kan inte någon bestämma det så vi alla gör likadant? Det är en sån här typisk problemformulering som fortfarande är jättestark. Så det skulle jag säga är den absolut tydligaste det tydligaste exemplet på hur det kan se ut. Och det är precis som Gustav säger, det kan vi ju inte.
Fast kanske kunde någon bestämma det, så vet vi i alla fall vems fel det är om det blir fel.
Ja, precis. Och det är ju det som kanske är den egentliga frågan, om man då ska vara lite elak. Att, alltså, det här är någon sorts svarte petter som man försöker kasta runt mellan sig. Då. Men ett typiskt sånt argument kan ju till exempel vara att kommunerna kan ju omöjligtvis göra de här ganska avancerade utredningarna som då krävs om man verkligen ska göra det ordentligt. Samtidigt som det är faktiskt kommunerna som sitter med besluten. Och där har man ju en intressant då, väg framåt som vi inte är på så ofta, att liksom hitta de här gemensamma. Alltså vad bestämmer vi oss för då, kan man säga. Kan vi jobba tillsammans med kompetenta personer och kolla på utfallsrum och liknande? Då. Men det är, där är vi inte på så många gånger, skulle jag säga. Och sen har vi fortfarande problematiken om det handlar om tillstånd och liknande. Det ska också genom en rättslig process sen också. Då.
Ja, spännande. Jag tänkte vi kunde diskutera lite skillnaden mellan å ena sidan den här mer strategiska nivån med planläggning som ju liksom till sin natur är mer långsiktigt och förhoppningsvis i alla fall. Och å andra sidan, du säger nu, liksom prövningar, vi ska fatta beslut i enskilda fall. Kan vi bygga här? Kan vi anlägga en verksamhet här? Hur ska vi dimensionera dagvattnet som vi liksom måste fatta beslut om i år och det ska in i budgeten och så vidare? Å ena sidan, och å andra sidan kanske en kommunal översiktsplan eller en kommunal annan typ av planläggning som har ett mycket längre tidshorisont. Är det olika, på olika sätt som osäkerheter kommer in i det här? Eller, och liksom, hur spelar de här nivåerna mot varandra? Vi börjar med dig, Kristoffer.
Egentligen inte, skulle jag säga. Och sen så, från vårt perspektiv som då regionala strateger, kan man säga, så vill man ju gärna att en hel del av de här ställningstagarna är gjorda i de översiktliga, i den strategiska planeringen, för det underlättar så att säga. Sen. Och det är också så, om vi någonstans har granskat och godkänt en översiktsplan till exempel, eller godkänt, men i alla fall inte haft synpunkter på den då, så är det ju klart svårare att försöka stoppa någonting som sen planeras, detaljplaneras och följer översiktsplanen så länge vi har bedömt att den är aktuell då. Så att vi vill nog gärna att en hel del av de här frågorna hanteras på den strategiska nivån, åtminstone rådgivande, och vad det gäller fysisk planering. Vad det gäller tillstånd är det lite annorlunda. Och där jag har jobbat mindre med det, jag skulle säga att de flesta har jobbat mindre med det. Och det kan ju delvis gälla planering också, där vi har en... Jag har faktiskt inget exempel på där klimatunderlag har använts i en bedömning. Det vore väldigt intressant. Jag brukar uppmana mina kollegor att överpröva. Deras kommuner att använda klimatunderlag och kollegorna att överpröva. För det vore väldigt intressant att se hur Gustavs klimatmodeller skulle stå sig i en prövning. Så att säga, att om någonting borde vara godkänt idag, om man kan hävda att det inte kan vara godkänt för framtiden.
Menar du att det inte används modeller när ni går in och ska granska, eller menar du att det överhuvudtaget inte används modeller när man planlägger från början?
De används hela tiden, men de prövas inte skarpt. Mig vetligen har ingen åberopat klimatunderlagen vid en överprövning. Det kan vara så att jag har fel, men jag har då inte hört om något. Alltså, det vill säga att man säger att idag går det här bra att göra, men klimatmodellerna visar att det går inte att göra om 50 år. Det finns ju några slamkrypare där i södra Sverige vad det gäller havsnivåhöjningar, men där skulle jag säga att man har egentligen inte tittat på det framtida klimatet, utan man har tittat på en stabil trend av dagens situationer.
Ja. Jag tänkte, Aron, du har ju sysslat en hel del med liksom, relationen mellan planering och beslutsfattande på något sätt i mer.
Ja, precis. Nej, men, jag tänker att det är väl också liksom naturligt att de här klimatmodellerna kommer in i planeringen, för att planeringen är det på något vis som sätter spelplanen för besluten, och att det blir för svårt och komplext att ta in det i en ett enskilt tillståndsärende, om man tänker så. Så jag tänker ofta på det som att de här osäkerheterna får man bygga in i planeringen eller hantera i planeringen på olika sätt. Också för att planeringen, om det nu är liksom kommunalplanering eller vattenplanering, så är den ju cyklisk, att den uppdateras hela tiden. Och då liksom rinner ju den ner då till någon typ av tillståndsnivå där man vid varje enskilt tillfälle har någon typ av säkerhet i att ja, men jag vet att planen säger det här nu. Sen kan ju den förändras över tid, men just nu är det här som gäller, och det är väl så vi kan trygga någon typ av förutsägbarhet också, samtidigt som vi hanterar osäkerhet eller liksom anpassning. Så på så vis tänker jag att det kanske är så att klimatmodellerna inte ska in i tillståndsärendena, men de bör väl då tillämpas kanske mer i planeringen, så att de har satt en liksom standard för vad man kan liksom tillåta eller inte. Och då tänker jag att det är ju helt centralt vad man mäktar med, vad man rent rättsligt får ta med i en plan, men vad man också resursmässigt klarar av, och hur olika planeringsverktyg, alltså om det är, vi har ju liksom den nationella riksplaneringen med riksintressen, och vi har den kommunala planeringen, vattenplaneringen, havsplaneringen, hur de här olika planeringarna liksom samverkar för att ge ett någorlunda komplett kunskapsunderlag för vad liksom kunskapen säger just nu i alla fall.
Spännande. Jag tänkte vi kommer tillbaka till den lite mer rättsliga dimensionen alldeles strax. Först tänkte jag bara, Gustav, du som liksom kan de här modellerna, hur tänker du att de borde komma till användning? Har du någon slags drömbild? Hur skulle man kunna göra få störst nytta av de här, den kunskapen och den kunskap om osäkerhet som finns?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag har nog ingen drömbild riktigt, men jag har heller inte tänkt så jättemycket på det. Men det är klart att det är väl lättare att ta det i det strategiska än senare. Och sen tänker jag också att det man kanske måste också göra är att våga använda det, trots att man inte vet exakt vad svaret är. Så att man i alla fall liksom kommer framåt, istället för att man väntar bara på mer säkra resultat. Och så får man liksom ha det med sig i planeringen, att ja, som vi hörde här, att om man har en kort planeringshorisont, då kan man ju ompröva sitt beslut hela tiden. Och har man något som man gör för 100 år, ja, då kanske man får tänka på ett litet annat sätt. Men å andra sidan kanske även sådana saker går att justera efterhand, så man inte låser in sig varken i för dyra eller för otillräckliga lösningar.
Rent konkret, om man nu är en mindre eller kanske till och med en ganska stor kommun, så sitter man ju normalt kanske inte med ett gäng av modellerare och meteorologer och så, som liksom kan detaljanalysera de här modellerna och så. Hur ska man som relativ lekman liksom approchera det här? Du pratade om att SMHI hade ett verktyg och så. Är det det som är, eller ska man ta till sig någon slags bearbetad skriftlig liksom form? Eller hur tycker du att man ska närma sig det här?
Det beror väl lite på vem man är, om man liksom klarar av att hantera siffror eller om man bara behöver en text. Men det är klart att SMHI är ju expertmyndighet för klimat i Sverige, så på något sätt landar det ju hos oss. Sen är det ju inte vi som oftast har kontakt med kommunerna till exempel, utan det brukar ju gå via länsstyrelserna till exempel. Så det är ju kanske den kanalen som är. Så det är kanske så att vi har kontakt snarare med andra myndigheter och länsstyrelser än med, ja, steget efter det, vad man ska kalla det.
Men
ja, alltså vi i länsstyrelsen är ju så att säga den statliga kontakten gentemot kommunerna regionalt, och vi har ju också ett specifikt uppdrag att just med klimatanpassning. Så alla länsstyrelser har ju då personal som jobbar med klimatanpassning, och sen har det gjorts, det här är ett uppdrag som vi har haft i 12-14 år, ja, 2008, ja. Så det finns ju en hel del erfarenhet i länsstyrelsekollektivet och också en hel del material framtaget både för fysisk planering men också miljöprövning. Miljösamverkan Sverige har gjort en ganska omfattande arbete för klimatanpassning av, inom deras verksamhetsområden och eller med planering och flera andra områden också. Så att det, jag skulle nog ändå säga att, att länsstyrelsen är ju huvudvägen in om man vill ha någon sorts personlig kontakt. Vill man bara kolla så är SMHI och klimatanpassning.se liksom vägen in. Och,
Man kan liksom mer bolla med er sådär. Och
ja, alltså vi har ju ett sånt uppdrag. Just, nu kommer vi in på prövning och granskning och tillsyn här. Men vårt huvudsakliga klimatanpassningsuppdrag är samordnande. Så där har vi ju absolut... där ska vi ju vara ett stöd till, till länets aktörer. Och det gäller liksom samtliga aktörer. Så där är det ju inte så... Så det är ju våra kollegor sen som får hålla på med granskningen och tillsynen.
Just det. Ja, granskning och tillsyn. Nu kommer vi in på mer hårda juridiska frågor här. Jag tänkte, vi har ju liksom stora centrala lagstiftningar här. Vi har miljöbalken förstås, vi har plan- och bygglagstiftning, vi har en del annat som ligger. Är lagstiftningen först och främst ett stöd i det här arbetet eller är det först och främst någonting man måste så att säga, navigera eller ta sig igenom? Eller hur upplever ni att ni själva eller kanske också de kommuner ni jobbar med, hur ser man på lagstiftningen här? Var det en luddig fråga kanske?
Nej, absolut. Jag var funderad på om jag skulle svara
igen
först.
Ja, men jag gärna
börja då. Ja. Nej, jag tror att inom det här området så är det en snårig fråga och delvis utgör ett ganska stort hinder, skulle jag säga. Kanske kommer in på det senare.
Mm.
Men om vi liksom begränsar oss just till klimatanpassning. I och med att osäkerheterna, och man kallar det så, det är som Gustav var inne på, egentligen är det ju, det handlar ju om ett spann, möjligt spann av utfall. Det är ju inte bara osäkerheter, utan det finns liksom, och det är ju lagstiftningen inte så bra på att hantera, alltså. Så kan man väl, utan att, ja, enda ska säga, den första snabba reaktionen då är ju att, ja men då tar vi någon hög nivå så att säga. Problemet med klimatförändringen är att den höga nivån är så sjukt hög, kan vara i alla fall, att det blir liksom inte rimligt. Och då har vi helt plötsligt en problematik där då, där man vill då jobba med tydligare avvägningar, ambitioner och flexibilitet till exempel, som vi kanske kommer in på senare, som är problematisk så som lagstiftningen tolkas nu då, skulle jag säga. Mm.
Ja, det här kanske är en lite sidofråga, men jag har tänkt på det mycket när jag har liksom gått igenom kommunala översiktsplaner och länsstyrelsernas granskningsyttren och sådär, att i er roll då som granskande myndighet eller liksom, att det framstår också som att, alltså översiktsplaner är ju till sin natur väldigt generella, så att jag tycker alltid att de här granskningsyttrande, ofta så säger länsstyrelsen, ja, vi har lite svårt att bedöma här hur, vad det kommer få för konsekvenser den här planen.
Mm. Mm.
Och kommunerna å sin sida säger att vi har svårt att bedöma hur den här riksintressena påverkas, för de är så diffust utpekade, eller vad det nu kan vara. Men att det liksom, att det, alla planeringsverktygen är, har ett visst mått av, eller de måste ju ha det, ett visst mått av generalitet på något vis. Men att de är så diffusa så att jag ibland tycker att det framstår som att uppdraget då blir ju ganska svårt. Ja, jag vet inte om du håller med om det.
Ja, det skulle jag säga, hålla med om. Och att, sen kan man ju lägga till, eller det du är inne på lite grann, är ju att osäkerheten i klimatunderlagen uppenbarligen inte den enda osäkerheten vi har att hantera, utan även osäkerheten i liksom, ekonomisk utveckling, politisk majoritet om 2 år och så vidare. Så att det är... jag håller nog med där. Och just komma tillbaka till det jag pratade om tidigare, så är ju... översiktsplanerna är ju inte juridiskt bindande, våra yttranden är inte det heller liksom. Så det är ju en mer viljeyttringar från diverse olika aktörer, och då blir det luddigt. Men konkret så tror jag att det däremot finns ett problem att på många håll i alla fall har ju länsstyrelsen en ganska alltså kommunerna lyssnar ju på länsstyrelserna ganska mycket, kan man väl konstatera, och då finns det också ett bekymmer när vi säger någonting om klimatförändringar, så alltså det landar ju någonstans, det är bara, det sopas inte undan, utan det landar någonstans och så funderar man, vad betyder det här då? Ett så här tydligt sånt exempel för att komma tillbaka kan ju vara, alltså många kommuner upplever att länsstyrelserna är otydliga i och med att man levererar olika besked. Det kan vara olika besked i samma län, det kan vara olika besked mellan länen, det kan vara olika besked över tid. Och delvis så är ju det här, delvis kan det säkert vara slarv, alltså att det byts personer, vi är inte större än så liksom. Men en hel del beror det nog också på att man, det här är på något sätt frivilligt, vi påpekar olika saker som skulle kunna hända, och då trycker man på lite olika saker vid olika tillfällen, man försöker göra en bedömning av det här projektet kanske är viktigare med det här än det här, men det blir inte begripligt för mottagaren. Sen förekommer jag lite grann, men jag måste säga det ändå. En annan rekommendation när man jobbar med beslut under osäkerhet är ju att liksom värderingar ska få spela större roll än hårda fakta och värderingar hos beslutsfattarna. Och där tror jag vi glömmer bort att vi också är beslutsfattare med värderingar ibland. Och att liksom myndighet, alltså, jag brukar ofta ut och tjata och prata med kommunerna att ja, men ni måste ta tag i de här problemen, ni måste sätta er in i dem och så måste ni själva bestämma vad, vilka nivåer är rimliga. Alltså, det finns ju självklart någon bottennivå, men liksom, ni måste bestämma säkerhetsnivåer och liknande frivilligt utifrån liksom, det tillgängliga underlaget. Men det faller faktiskt också tillbaka på oss. Om vi rekommenderar eller lyfter upp saker så ska det vara baserat i att staten någonstans också har tagit ställning. Och det har man ju inte gjort heller. Från staten har inte, vi har ju bara fått uppdrag att vi ska lyfta klimatanpassningsfrågan. Man skulle ju önska att den statliga politiken också gjorde det här arbetet och bestämde sig för att det här är viktigt hos oss. Och så ser det inte ut än. Vi får väl se den här nya cykeln och nästa nationella strategi om det blir tydligare. Men den typen av ställningstagande som vi efterfrågar av länets aktörer finns ju inte heller från staten, ska man säga. Mm.
Mm. Ja, det finns ju en spännande motsättning som man tycker går igenom i många, på många områden. Jag hade förra veckan ett seminarium om ekosystembaserad förvaltning. Och där är ju mycket liksom den här spänningen mellan å ena sidan, det är många aktörer, en flexibilitet, egna initiativ, skapar på något sätt resiliens i systemet. Å andra sidan så är det rätt att det blir väldigt många kockar, det kan bli lite handlingsförlamning, många sitter kanske och väntar och hoppas på att man ska få en tydlig signal eller liksom impuls, utgå från det här och tänka att då händer det grejer. Så det är svårt att förena de här liksom idéerna om tydlighet kontra de många aktörernas initiativförmåga och liksom lokala kunskap och så. Gustav, du...
Ja, jag tänkte, är inte ett problem här också att det är svårt att ge generella riktlinjer kring klimatanpassning? För det brukar alltid jag säga, att man måste fundera själv på vem är jag, vad är jag känslig för, vad har jag för planeringshorisont, håller jag på med något som är väldigt, väldigt dyrt, ska jag bygga ett kärnkraftverk eller en lekplats? Så tänker man lite olika kring risken att den blir översvämmad till exempel. Och jag tänker att det är liksom, det kan vara svårt att mötas där. Man lämnar över ett ganska fluffigt paket liksom, som någon annan ska ta emot.
Jag tänker också att det är ju att man har liksom som myndigheter också så olika uppdrag där kommunen ju har liksom ett väldigt lokalt uppdrag, en väldigt lokal roll, och då blir ju liksom värderingarna kanske också annorlunda än om det är en statlig myndighet som har en annan roll och ser till något annat. Och det gör ju att det här med värderingarna blir väldigt svårt. Vems värderingar man ska landa i på något vis. Men sen får man inte heller glömma att värderingarna också finns i allt rättsligt beslutsfattande också. Mm. Även i tillståndsbeslut. Eller liksom. Det är ju inte så att det är fritt från värderingar, tänker jag.
En värdering som är väldigt central när vi talar om rättssystem och reglering, det är ju det här med rättssäkerhet och liksom förutsägbarhet. Någonstans är det ändå staten som kommer in och liksom griper in i våra liv på något sätt och talar om vad vi får och inte får göra och så vidare. Och då utgår vi från en tanke om att ja, men enskilda medborgare och företag och andra, vi ska kunna ha någon planeringshorisont, ska kunna veta ungefär vad som gäller för spelregler och staten ska inte plötsligt ändra sig och sånt där. Och sen så kommer vi nu in i en verklighet där liksom utgångspunkten är att vi kan inte veta. Vi måste på något sätt hålla dörrar öppna och så. Hur lever vi med detta på bästa sätt? Är det ett stort problem eller är det mer att det kanske låter som ett problem men det egentligen inte skiljer sig så mycket från hur verkligheten brukar vara? Den är ganska kaotisk alltid, eller vad säger ni?
Men, kanske att man först måste då liksom tänka vad rättssäkerhet då innebär. Vad är det att man alltid vet exakt utfallet av ett beslut? Det kanske är en liksom extrem tolkning av då vad som är rättssäkert och lika behandling eller förutsägbart. Men det, om man snarare tänker på det som att, som jag var inne på innan, liksom vilken typ av dokumentation behöver jag för det här? Vilken, vad är det för bevisnivå eller vilket mått av osäkerhet kan vi stå ut med? Vad är vägledande för besluten här? Då kommer ju besluten, vi vet att besluten kommer se olika ut för att varje fall är liksom olika eller varje plats skiljer sig och varje tid kanske skiljer sig rent kunskapsmässigt och så. Så att man kan ju inte, det beror ju verkligen på hur man ser på rättssäkerhet då, eller förutsägbarhet. Och då tänker jag att det är, i min idévärld är i alla fall planerna då som någonstans kan ge någon typ av förutsägbarhet eller någon spelplan för de enskilda besluten sen. Men vi vet vad viljeinriktningen i det här området är, vad vill vi göra, och ja, då, det ger mig i alla fall någon typ av vägledning tillsammans med alla processuella regler om vilket underlag som behövs i ett beslut eller så.
Mm. Ja, nej, jag tror du har rätt, men jag upplever inte att vi är där idag. Men det är så man måste betrakta den här frågan, och vi gör ju det inom många andra beslut och tillstånd och liknande. Jag tror att det lider lite grann av att vi kommer från någon form av naturvetenskaplig bakgrund då, där man har någon vana och tro att modeller och utredningar, eller rent kvantitativa utredningar, också ger svar på frågan vad ska vi göra. Mm. Och det gör det inte i det här fallet. Men vi har ju massa andra sådana frågor där vi inte har det. Och där vi hanterar det utmärkt. Så det är en liten kulturförändring, tror jag. Och kompetenshöjning liksom i kollektivet som behövs för att få det där. Men alltså, idag är det fortfarande definitivt ett problem. Sitter ofta på möten där myndighetsrepresentanter och kommuner sitter och säger att vi måste ha en nivå så alla gör likadant. Spelar ingen roll att den är fel. Liksom, så länge alla gör samma fel så är det bra. Liksom. Och det är ett problem. Mm.
Och det blir ju någon typ av pedagogisk utmaning då att förklara varför samma myndighet gör olika vid olika tillfällen och olika platser. Liksom. Men jag tänker att den är en väldigt viktig roll att lyckas förmedla det så att det inte uppstår en idé om att det, är, liksom, att det inte är lika behandling så, utan varför det är så här.
Och där tror jag finns ett stort behov av att formalisera liksom, processen mycket.
Mm. Hur skulle ni säga att rollfördelningen här mellan å ena sidan då professionalism, liksom tjänstemannaroll, sakkunskap å ena sidan och politik ser ut eller bör se ut? Om vi ytterst landar i värderingar och liksom bedömningar, vilken framtid vill vi ha givet osäkerheten, så låter ju det som ett väldigt politiskt beslut i slutändan. Medan sakkunskapen framförallt kanske ligger hos tjänstemän, forskare och andra. Möts de här? Finns det arenor för de här att mötas? Finns det en ömsesidig förståelse för en liksom fungerande rollfördelning? Eller hur går vi vidare där?
Jag tänker att liksom planarenan är en plats för politiken att komma in och sätta målen, och sen får ju då någon typ av expertkunskap sätta sig ner och tänka hur kan vi nå de här uppsatta målen, och sen fortsätter liksom processerna efter det och sen, men ja, jag menade ju kanske inte att det är öppet politiskt beslutsfattande i tillståndsprocesser. Men det finns ju även inslag av värderingar också där. Men då kanske man härleder värderingarna någonstans ifrån. Mm.
Gustav, det här är inte kanske riktigt så nära dig. Men har du någon tanke om de modeller och den kunskapsunderlag som ni producerar? Liksom, hur ser du det framförallt som någonting som expertisen och sakkunskapen ska liksom stoppa in i någon beslutsmodell, eller ser du det mer som ett underlag för ett friare liksom moraliskt, politiskt, ideologiskt tänkande om vad det är för värld och framtid vi ska ha, eller är det båda delarna lika mycket?
Jag vill ju nog tro att det finns båda delarna och kanske också slå ett slag för det senare, att man liksom kan för det är som Kristoffer säger, alla vill ha en siffra och den kan de inte få. Men om man läser en rapport om framtidens klimat och tar den till sig, så kanske det också ger någonting som man ändå kan agera på. Och det kanske man kunde önska sig mer av.
Mm. Vi har ju faktiskt ett av de projekt jag varit med i och gjort mindre undersökningar med de kommunerna som vi har arbetat med. Och ställt frågan runt både till tjänstemän och till politiker i de förvaltningarna och nämnderna. Och det är en skillnad mellan politiker och i alla fall i de små undersökningar vi har och tjänstemännen, hur pass både hur man uppfattar klimatfrågan Alltså hur pass allvarlig den är och hur pass mycket möjligheter man har att göra någonting. Och det gäller både anpassning och utsläppsminskningar. Så det är egentligen den enda skillnaden vi såg bland svararna i de undersökningarna. Så att, och det är ju, och får man säga att det är politikerna tycker att det är mindre viktigt. Då. Och det kan man delvis såklart förklara med att politikerna har många områden, medan tjänstemännen vi har frågat jobbar med de här frågorna. Mm. Så det är klart att det finns en bias där. Men jag tror också att det finns en fundamental att man inte upplever att de här frågorna är lika allvarliga eller akuta heller. Så det är den andra saken som jag vill säga om det här. Den andra var ju att jag tror ju att det finns en ganska stor kompetenslucka i den här frågan nationellt. Alltså framförallt runt omkring alltså anpassning. Hur hanterar vi klimatförändringar? Effekter av klimatförändringar. Det är inte många som har satt sig in i de frågorna och jobbat med dem. Jag kan bara ta ett exempel med Gävle då, som efter skyfallen förra året bestämdes för att vi har tjatat i 10 år liksom bestämdes, ja, men nu ska vi ta tag i det här, nu ska vi ha en klimatanpassningsstrateg. Liksom. Ändå ganska stor kommun i Sverige med bra pendlingsmöjligheter, har precis haft en liksom, nationell jättehändelse och de får inte folk till den tjänsten. De har haft utannonsen 2 omgångar och liknande. Det finns liksom, inte intresse och uppenbarligen kompetens att söka det här, och då är det också svårt att komma vidare i arbetet. Vi har väl ett 40-tal länsstyrelsesamordnare som sitter runt om i landet. Många har varit rätt länge, en del roterar, det kommer ut några från det. Alltså, men det är en jätteliten klick. Jag vet att det funnits förslag nationellt och i diverse utredningar att inrätta motsvarande klimat- och energirådgivare och klimatanpassningssamordnare på kommunerna, men det skulle vara dyrt och det skulle aldrig gå. Det finns inte en sportmössa att hitta 291 stycken klimatanpassningssamordnare i. Alltså då skulle man först lägga 5 år på att utbilda. Nej, kanske inte 5, men 2 år. Alltså så det är en problematik, tror jag, med de här frågorna. Att förstå dem och hantera dem. Och det är också, tror jag, ett resultat av att det blir så mycket frustration och oklarheter när det väl blir skarpt läge.
Det är ju rätt fascinerande på något sätt. Jag förstår, vi har ju diskuterat nu som i samhället i stort nu behovet av utsläppsminskning, åtminstone inte bara på 90-talet, så det är ju 30-35 år vi har haft den tanken levande. Samtidigt är ju alltså mitigation, utsläppsminskningar, det är ju lite mer svårfångat, därför att då har vi de här stora skalproblemen och en massa moraliska frågor om hur mycket, vem ska bära, hur stor del av bördan och så vidare. Men anpassningen, den är ju väldigt konkret. Den är ju per definition lokal. Det handlar om mig, hur mitt liv ska påverkas eller mina barn och så vidare. Men vi kanske inte har sjunkit in hos oss riktigt. Vi tänker fortfarande att det är Afrikas horn som liksom klimatförändringen kommer att påverka. Eller?
Ja, men så är det nog delvis. Att man fortfarande inte riktigt har förstått att vi också påverkas ganska mycket. Och att den här påverkan många gånger är relativt. Det är ju utifrån ett ursprungstillstånd. Så det spelar in, ja, alltså, så det blir det. Och vi har andra. Vi har också massa tekniska system vi inbyggde i som orsakar bekymmer. Men, nej, men så det tror jag absolut finns en sanning i det här.
Om vi går tillbaka lite till lagstiftningsperspektivet, är det någonting specifikt som ni upplever utgör liksom problem som man måste hantera från lagstiftarens sida eller från domstolarnas sida eller så? Någonting som är en hemsko faktiskt? Eller är det mer att det här är ett regelverk som i vanliga fall är ganska snårigt och nu har man den här ytterligare osäkerheten och då blir det desto mer komplicerat att navigera genom olika processer och så?
Vi pratade ju lite här innan om problemet med, eller utmaningen med att tillämpa försiktighetsprincipen under osäkerhet. Att den blir liksom, ja, eftersom det alltid finns en osäkerhet då, så finns det väl också alltid skäl att anta att det kommer uppstå någon typ av skada. Jag vet inte.
Ja, eller framförallt att den är så pass stor för även så pass små. Små frågor. Liksom. Mm. Och då finns det. Ja, nu är inte jag jurist, men jag upplever att den är svår att åberopa i de här situationerna. Liksom. Det blir orimliga krav liksom, om man ska ta hänsyn till allting. Däremot brukar vi ofta säga att man ska titta på allting, så att man måste liksom ändå identifiera. Utfallsrummet är jättestort och man måste liksom, så det är dumt att begränsa sig på förhand. Men däremot betyder det inte att man tar hänsyn till allting. Man måste gjort en bedömning om det är viktigt eller inte. Då. Ja.
Ja, men det är verkligen, verkligen att det blir ju en av de stora frågorna, hur mycket man behöver utreda. Att det, om vi pratar då om att rättssäkerheten bygger på att vi vet vad vi behöver för underlag. Om det är så stor osäkerhet så är det också svårt att avgränsa underlaget till när det är tillräckligt. Vi pratade ju också om Cementa lite innan, att det är väldigt svårt att, ja, men liksom hur man bedömer underlag, vad man bygger sitt underlag på och vart gränsen går för vad som är en, att någonting är tillräckligt utrett. Mm.
Och just förväntan på vad en utredning faktiskt kan leverera för typ av svar. Ja. Men en annan sak med lagstiftningen är ju det här som vi har bara snuddat vid, som gäller, som handlar om flexibilitet. Alltså oftast förordas ju, om man har stora osäkerheter, så vill man kanske försöka få in flexibilitet, flexibla lösningar och adaptivitet, liksom, att man anpassar sig längs med vägen. Och det, nu finns det tydligen några fall, några domar som eventuellt öppnar upp för det, men hittills har det i alla fall varit en ganska minst sagt svår väg framåt, och vad det gäller PBL är det ju fortfarande svårt. Alltså svårt att ha en planbestämmelse som säger att om det här inträffar inom den här perioden så ska de här åtgärderna vidtas av den framtida fastighetsägaren som vi inte vet vem det är. Alltså det blir jättesvårt helt enkelt. Där tror jag det är lite lättare i miljöbalken och tillstånd, och man kan få in mycket mer tidsbegränsade varianter och så. Jag tror att det är lättare faktiskt.
Ja, ibland är ju liksom bristen på flexibilitet i miljöbalken kanske inte så mycket, eller upplever göra en effekt av att det faktiskt är omöjligt att göra någonting, utan att det är så resurs- och tidskrävande att det är svårt att hitta någon som faktiskt kan driva de här omprövningsprocessen eller sådär. Så då blir det inte av helt enkelt.
Och övervakningen hos aktörerna
det också. Det är ju, klart.
Om en kommun sitter med 200 planer som det finns liksom varningsklockor på om någonting inträffar, och det är inte samma sak som inträffar, kanske det kanske finns 14 olika saker som inträffar då, för det, alltså vem ska, ja, om 50 år, det är många kommuner kanske inte ens finns längre, det är inte mer än 50 år sedan vi hade en kommunreform senast det,
just det. Alltså någonting som jag tänker blir särskilt akut på sig, det handlar om lokalisering. Var ska vi, du pratade om att man ska bygga ett kärnkraftverk liksom. Har vi metoder, har vi instrument för att hantera det? Plan- och bygglagen har ju ett antal olika liksom, överordnade principer och ledord för att vi ska... Det är alltså när man läser inledningen i PBL så är det lite så där allt till alla nu på något sätt. Liksom. Det ska vara bra ur ekonomisk synpunkt, det ska vara bra ekologisk synpunkt, det ska vara bra ur social synpunkt. Och nu också, det ska vara bra på 100 års sikt ur klimatperspektiv som vi inte vet vad det innebär. Miljöbalken har ju också lokaliseringsregler som dels handlar om den övergripande riksplaneringen, vi ska ta hänsyn till naturskyddade områden. Vi har en allmän lokaliseringskrav på att vi ska hitta det område där vi kan uppnå ändamålet med minsta möjliga intrång och så vidare. Det är mycket man ska tänka på, men hur... Ja, är det något särskilt när vi tänker på platser, platsval, lokalisering som vi bör ha med oss utifrån klimatperspektiv? Gustav, har du någon...
Vilken fråga.
Ja, men det är ju det man ställs inför när man beslutsfattar i en kommun eller en länsstyrelse. Där. Det är ju...
Nej, men det är klart att på något sätt måste man ju kunna säga någonting om den plats man tänker göra någonting på. Men ja, igen då, beroende på vad det är och lite vad det är, så är det kanske lite olika saker. Havsnivåhöjningen är ju inte en faktor i alla kommuner, men i vissa är den där i allra högsta grad. Eller vad det nu kan vara. Så att det kanske, ja, jag vet inte, det är svårt för mig att säga de här lagrarna ska ni liksom ha på er karta. Så jag vet inte riktigt.
Men nu, jag såg någon slide, jag tror det var om du Kristoffer som hade haft en presentation tidigare, och då såg vi att vad var det, prognosen till 2300 havsnivåhöjning. Mellan 1,5 och 7 meter.
Ja, 15 till och med.
Ja, och sen var det extremscenariot. Vi kan inte utesluta upp till 15 meter, förstår du. 15 meter, då ligger ganska stora delar av framförallt södra Sverige under vatten, tänker jag. Liksom, hur planerar en kustkommun? Alltså, tänker man bara bort det? Eller liksom, hur gör man rent praktiskt? Hur
planera bort
sig. Jag tänker man liksom 2300 är, herregud.
Vem jag vill helst kicka liksom... ut en fråga till publiken.
Ja, nej,
men jag kan ju dra en anekdot där man har pratat inom jag sitter med i Boverkets samordningsuppdrag också för klimatanpassning och byggda miljön, och där det finns ju kustkommuner som absolut har det som politisk inriktning. Reträtt är inte ett alternativ. Ge oss inte såna här underlag som visar på att vi måste. Och det kan man ju snissa åt, men det är ju också ett politiskt ställningstagande, tänker jag, som egentligen vi efterfrågar i det här, så att det är inte helt fel. Och det är inte vår, det är alltså, och där, åter tillbaka där, när vi pratar om de extremscenarierna och alltså det är ju osannolikt fortfarande. Vi är tillbaka i liksom extremt osannolika men händelser med väldigt stora konsekvenser. Och då är det nog vettigt att man, att de som bestämmer faktiskt tar det beslutet, bara det är tydligt och transparent.
Sen måste det väl bero på, jag tänker att viss verksamhet gör ju inte så mycket om man inte planerar 300 år i framtiden. Däremot kärnavfall kanske man vill ha ett längre tidsperspektiv på.
Och där, om man går tillbaka till nationella strategin, är det ju ganska tydligt faktiskt för klimatanpassning att där säger man ju att tidshorisonten är alltid central. Alltså, man ska inte ta höjd för saker och ting som inte förväntas hända under det man söker för livstid. Liksom. Det är dumt. Just det. Så det är ändå något som är ganska tydligt.
Just det. Ja. Är det någon dimension ni tycker att vi har tappat här? Något ytterligare? Alltså, flexibilitet och osäkerhet är ju centrala. Och det finns ju en inneboende motsättning, skulle jag säga, mellan liksom, juridikens centrala värde om just att skapa förutsägbarhet för medborgare. Det kommer vi inte ifrån, tänker jag. Sen kan vi kanske mildra den osäkerheten på olika sätt, men det handlar också om någon slags tillvänning kanske, att vi kommer oundvikligen att behöva leva med ökande osäkerheter.
Ja, det tror jag är jätteviktigt att förmedla, att vara liksom, vad man kan förvänta sig av juridiken i termer av förutsägbarhet, eller om man kan liksom förvänta sig av myndigheter i termer av lika behandling, som var inne på, att det blir helt centrala frågor för att få acceptans för beslutsfattande som bygger på osäkerhet och anpassning. Liksom.
Kanske, ni var inne på transparens, jag tänker att kanske är det där man snarare måste sätta då fokus, alltså att beslut måste vara motiverade, man måste vara tydlig med vad man har för underlag och vad man ändå har gjort för avvägningar. Och sen kanske det man har gjort kanske visar sig vara ganska gravt fel, helt enkelt. Inte därför att man var en dålig beslutsfattare, utan därför att man handlade under stor osäkerhet. Och då måste också de som leder med besluten på något sätt kunna förstå varför man gjorde som man gjorde, och att det kan komma att bli väldigt annorlunda än man har tänkt sig.
Verkligen.
Nej, men det tror jag är en viktig fråga. Och det gäller liksom samtliga aktörer i den rollen. Alltså, vi måste göra vårt jobb. Kommunerna måste göra sitt, eller verksamhetsutövarna sitt. Liksom. För något rätt svar kommer vi liksom inte få i många fall. Och nu var inte jag med igår, men det var ju en kort det här med att våga göra fel. Det är liksom essensen av det här, tror jag.
Just det.
Ja. Man kan ju dra till det här till sin spets, så att vi inte stoppar saker och ting, utan vi bara noterar att här är det stora osäkerheter. Risken är stor att det blir fel, men verksamhetsutövaren vill göra det här. Så ha en beredskapsplan. Alltså, det finns ju massa sätt att hantera den här typen av frågor. Och det skulle man egentligen behöva utreda, tänker jag. De utredningarna som har gjorts runt omkring klimatanpassning har ju varit oerhört begränsade. Så att en utredning som tittar på hur lagstiftningen skulle behöva se ut för att vara effektiv i klimatanpassningssynpunkt vore ju väldigt intressant om det kom. För det har vi inte haft.
Det blir ju intressant med en sån skyldig självförvaltning.
Jo, men jag tänker det här skulle öppna upp för ett helt nytt samtal. Men någonstans, många verksamheter som naturligtvis bedrivs av enskilda och sådär är ju ändå väldigt samhällsviktiga.
Ja.
Så frågan är ju om samhället kan stå tillbaka och säga, gör vad ni vill, går åt helvete, är det ert fel? Okej, men vad gör vi som samhälle den dagen vi inte kan leverera energi och mat och transporter?
Det kanske inte var det vi riktigt syftade till heller. Det är snarare att man kanske jobbar på ett annat sätt med beredskap och hantering av händelserna. Just. Snarare än att försöka bygga bort allting på förhand. För sannolikheten är stor då att man lägger massa pengar på någonting som inte inträffar, och så något annat som inträffar. Ja. Så lite mer så. Men alltså... Ja, jag stannar där.
Jag tror faktiskt att det här är en alldeles utmärkt avslutning, för det visar hur osäkerheten liksom verkligen går in i nästan allt som vi har inför oss eller framför oss här med beslutsfattande, och att vi måste kanske tänka utifrån transparens, kommunikation, förståelse snarare än säkerhet. Ja, och med det så vill jag tacka er så mycket, Kristoffer, Gustav, Aron som vanligt. Jättespännande, givande att ha er här. Tack också ni som lyssnade, och hoppas vi hörs igen. Ha det bra, hej då.
Hej då, tack så mycket. Hej.